Jag undrar om någon av er vet vad det här är för någonting. Jag tänkte att jag börjar visa er. Så kan ni ha lite tid på er och fundera här vad det här är för någonting. Vad tror ni att det är för något? Och om ni kommer på så får ni skriva. Och så, ja, nu får ni vänta lite. Om någon annan här vet, det är liksom två olika delar, runda, och de går emot så här. Är det någon som vet vad det är för någonting? Näs. Nej, inte till när man ska simma skulle kunna vara det. Nej, det här är faktiskt bromsar. Skivbromsar till min cykel är det. Varje morgon när jag jobbar så slänger jag mig på cykeln och så trampar jag iväg hit till kyrkan. Och alla delar på min cykel behövs för att färden ska vara både bekväm men också säker. Men det finns någonting som jag inte riktigt uppskattar och prioriterar ändå med min cykel. Och det är just de här bromsarna. Och min man Timme på mig ibland och säger, du kan inte vara ute och cykla med så dåliga bromsar. Du är en trafikfara både för dig själv men också för andra. Medan jag då tänker att det viktigaste på cykeln, det är ju däcken. För om jag får punka, då står ju cykeln still, då kan jag inte cykla. Men dåliga bromsar, det är inte så noga. Jag kan bromsa med fötterna om det skulle behövas. Och texten som vi fick höra Linnea läsa är skrivet till ett sammanhang då det var lite så här att vissa ansågs viktigare för helheten än andra. Paulus, som är författaren av det här brevet, han betonar att gåvorna, tjänsterna och verksamheterna, de är olika, men anden är densamma. Vi är olika och kompletterar varandra. Och brevet är skrivet till Korint, ett sammanhang där det var precis så här, att vissa ansåg sig viktigare eller andligare. Och det tillrättavisade Paulus. Korint var en stor stad med cirka en halv miljon invånare. Och när vi tänker på att det här är nästan 2000 år sedan, så var det en gigantisk stad som den här församlingen fanns i. Och det var mycket folk som kom ifrån världens alla olika hörn, och det var en handelsstad. Och staden var också känd för sin Afroditekult, vilket ledde till en stor utbredd prostitution. Och staden såg som frisläppt både i tankegång men också i sitt leverne. Och i allt det här, i den här liksom smältdegen, befann sig församlingen. Och de hade problem, och det förstår vi om vi läser hela Korinthierbrevet, att det var ingen guld och gröna skogar, utan de hade ganska mycket problem som Paulus försöker att reda ut. Han hade hört rykten om missförhållanden i församlingen, om att det var partibildning mellan olika ledare. Att det fanns en oförmåga att reda ut konflikter. Man var osams. Det var oordnade sammankomster, skriver Paulus. En son som låg med sin pappas fru, en otrohetsskandal. Församlingsmedlemmar som grupperade sig, några som var tvungna att sitta hungriga och några som drack sig fulla när det var nattvard. Och vissa förnekade uppståndelsen i församlingen. Och vår text som det handlar om, nådegåvorna, de hade inte verkat på ett sunt och ett uppbyggligt sätt. Puh! Vad skönt det är att jag inte är pastor i den här församlingen, känner jag. Mycket att ta tag i av konflikter och svåra situationer, verkligen. Men det är också en påminnelse för oss att ingen gemenskap är perfekt. Och det var det inte i Korint för 2000 år sedan heller. Även om vi önskar att det skulle vara så. Alla kommer vi någon gång bli less eller sårade eller besvikna på vår församling. Det är den realistiska verkligheten. För vi är inga helgon. Vi är människor som längtar efter och vill se både oss själva men också andra som heliga och älskade av Gud. Men ibland så kommer vi till korta. Precis som i Korint. Men i vilket fall, det här med gåvor. Paulus skriver att anden fördelar gåvorna så som den vill. Och att de ska få komma till nytta. Men på olika sätt. Precis det kände jag när jag kom hit idag och vi förberedde den här gudstjänsten. Att våra gåvor är olika och de kommer verkligen till nytta på olika sätt. Och versen innan, där Linnea läste, så skriver Paulus att ingen kan säga att Jesus är Herre om den inte är fylld av helig ande. Och det där fastnar jag lite för. Bekännelsen är alltså denna, att om du tror att Jesus är Herre så är du fylld av anden. Och det här skriver Paulus på något mer ställe i andra brev. Ganska enkelt. Tro att Jesus är Herre och då har vi anden och så behöver vi inte fundera kring det. Men detta med gåvor kan vara lite svårt. Vissa av oss kan känna sig nästan misslyckade eller obegåvade när vi pratar om gåvor. Vilken gåva har jag? Alla andra verkar ju kunna mycket saker. Och, ja, vem är jag? Jag minns en gudstjänst som jag var på. Jag var kanske 13 eller 14 år. Och framme på estraden så stod det en kille och sjöng. Jättevackert. Och när han hade sjungit färdigt så sa han någonting i micken om att ja, jag har fått en gåva av Gud och det är att sjunga. Och du har också en gåva av Gud. Använd den. Och jag blev lite provocerad av det där. Hur kan han vara så säker på att jag har en gåva? Och det är ju lätt för honom som sjunger helt övernaturligt vackert att säga att alla andra har gåvor för att det är så tydligt att han har en. Så jag satt där och övervägde om jag efter gudstjänsten skulle gå fram till honom. Eftersom han hade sagt det så där säkert och fråga, ja men om jag nu har en gåva, vilken gåva har jag? Vad ser du hos mig? Men sen så vill jag inte genomlida den där stunden av att han blir stressad och febrilt försöker liksom komma på vilken gåva jag har. För att det sen skulle bli pinsam tystnad och han skulle säga, du är snäll. Eller något annat. Så jag lät bli. Och jag vet att jag inte är ensam om att ha irriterats eller funderat kring detta med gåvor. Vad har Gud gett mig för gåva? Och hur ska jag kunna använda det för andra? Och vilka är mina andliga gåvor? Vad är det? Jag tänker att vi många gånger har gjort det svårt för oss genom att skilja på det som är kristet och det som är andligt. Att vara ödmjuk och snäll, det är någonting kristet. Men att ha en stark tro och kanske tala i tungor, det är någonting andligt. Och jag menar att vara ödmjuk och snäll, att det är högst andligt. Precis som att tala i tungor eller ha en stark tro. För det finns med och bygger upp församlingen. I hela kyrkans historia har det funnits exempel på där man har liksom börjat att rada upp de olika gåvorna, vad man kan vara bra på, och börja ställa dem, placera dem, vilka som är viktiga och inte. Och det har kunnat sluta helt katastrofalt när man börjar göra så. Vem är viktig? Vem ska man lyssna på? Och så vidare. En annan fallgrop är att för mycket fokus hamnar på mig själv och själva gåvan snarare än vad den ska brukas för. För andras skull. För gemenskapens skull. Och vad skulle vi då ha för användning av bara massa profeter? Ta exempelvis den här gudstjänsten. Om alla vi här bara kunde profetera, vad skulle då hända med livesändningen? Kanske vi inte hade fått igång den, utan vi behöver vara olika för att det ska funka. Och vem har sagt att något är bättre, viktigare eller finare än någonting annat? Är den närmare Gud som profeterar än den som troget år efter år tjänar sin församling? Det är djupt andligt att sitta i en styrelse, att koka kaffe, att predika, att sköta ljud, söndagsskola, att läsa en text, att kopiera papper, att spela musik och så vidare. För vi betjänar varandra med det. I tisdags så var jag här i kyrkan på sommarhusgruppen. Och då sa en klok person här att ja, men det här med gåvor. Jag tänker så att det inte bara då att man har en gåva och sen så funkar man bara i den. Utan ibland så får man en gåva för att stunden kräver det. Kanske ett ord av kunskap eller vishet. En profetia till någon som behövde det. Att anden kan använda oss på olika sätt. Vid behov. I texten står det, anden fördelar sina gåvor så som den själv vill. Och så får vi be att vi får ledas av anden och användas av anden. Och ibland kanske på oväntade sätt. Vår text fortsätter sedan in och börjar handla om kroppen, om församlingen. Och Paulus beskriver församlingen som en kropp med olika lemmar, olika kroppsdelar. Fortsätter texten. En del av kyrkan är vi en medlem. En medlem. En kroppsdel. Kanske är det så att någon av er som är här har funderat på det här med att bli en medlem här i kyrkan vid Brommaplan. Och kriterierna för att bli medlem här, vad är det? Vad ska man göra för att få bli medlem? Jo, som jag nämnde förut, att tro att Jesus Kristus är Herre. Det är den bekännelsen. Och sen att man ska vara döpt. Då kan man bli medlem här. Och att vara medlem är att finnas med i gemenskapen, att stötta, bära, att bli buren. Och vad en i det här bygget, om det är bromsen eller hjulet eller styret eller vilken del man nu vill använda, vilken bild man vill ha. Om det är så att du funderar på det, kom gärna och prata med mig så kan vi diskutera medlemskap. Men givetvis är man välkommen här vare sig man är medlem eller inte. Och sen fortsätter texten vidare in i kapitel 13. Och där skriver Paulus om kärlek. Att vägen framför alla andra vägar, det är kärlekens väg. Det är den viktigaste gåvan att sträva efter. Kärleken. Till Gud, till sig själv och till sin nästa. Kärleken. Och Paulus skriver så här: om jag talar både människor och änglars språk, alltså att tala i tungor, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Alltså om vi gör alla de här grejerna, om vi fungerar i de här gåvorna men saknar kärlek, då är vi bara en ekande brons, en skrällande symbol. Kärleken är det viktigaste, och det är främst det vi ska sträva efter, och det är den viktigaste andliga gåvan i vårat liv. Budskapet då till korintierna var kärleken, att sträva efter det. Men det budskapet är lika mycket till oss idag. Störst av allt är kärleken.